Yes. Ja, jag heter Marcus och ja, jag har åkt runt i det här landet i snart 8 års tid och försökt få folk att förstå vad som står för dörren och ja, varför framförallt. Och det har väl inte gått någon förbi som vi kan fria idag att vi har ju synligen stark kritik mot just Wallenberg-familjen och det kommer att visa sig framöver att vi har haft goda grunder till att ha just det så att säga. Och för att förstå varför vi befinner oss idag så behöver man ju oftast titta tillbaka lite grann i historien så här för ja, vill man veta vart man är på väg så behöver man först förstå på sin egen historia. Och sin egen historia, då pratar inte jag om svensk historia, utan pratar generellt alltså över hela det globala planet. Och det är ju ingenting det så här som man bara bladdrar över sig på en kvart 20 minuter eller ens en timme utan...
Du har redan natten på det.
Ja. Nej, men för att dra ett exempel, jag har ett med mina två kompisar här som jag har träffat i 4 års tid. Och det tog väl ungefär ett år och vi träffades kanske 5, 6, 7 timmar i veckan innan de kunde hänga med i resonemangen hela vägen så att säga. Så det är ju ganska mycket, ska jag säga, olika pusselbitar man måste ha med sig för att kunna förstå helheten skulle man kunna säga. Och det är ett känt faktum idag att det är Wallenberg som kontrollerar telekominfrastrukturen i inte mindre än 180 länder. Till och med Donald Trump han var ute och gav ju en lite pek och det även om han inte pekade ut vilken han pratade om så att säga. Och den här telekominfrastrukturen är ju då starkt sammankopplad med det som, alltså, kraftnäten i respektive land också. En annan sorts kolonialväldspolitik skulle man kunna säga. Och svenska intressen har ju då varit synnerligen involverade i att då sprider den här höger- och vänsterkulissen över hela planeten. Och ja, det går att belägga ganska enkelt också. Men oavsett, Kalle han har pratat om det här så många gånger så jag tänkte att vi skulle börja en helt annan ände idag för att förstå det här lite bättre. Och ja, varför inte börja?
Den slocknar. Ja. Strömmen slocknar.
Kameran slocknar.
Ja, det var kameran problem med strömmarna generellt.
Kameran gav upp. Kameran gav upp.
Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Jag har inget batteri på
Batteriet var ju 44.
Jag tror jag spelar in fast den bara slocknar.
Okej.
Okay.
Ja, den blinkar bara att den inte syns.
Den censurerar själv från Sir Wallenberg.
De senaste 100 åren är ju det som ändå har drivit fram till den strukturen vi har idag. Men maktstrukturer har ju funnits dessförinnan över tid skulle man kunna säga. Och det här systemet då, eller jag ska säga samma modus operandi, har egentligen pågått alltså långt innan romarna och till och med på grekernas tid när Homerus han skrev sin Odysséen och Iliaden på 800-talet före Kristus. Alltså. Så det är ju gamla alltså doktriner för att ja, kunna söndra härska för att kunna kontrollera människor helt enkelt. En av de bättre historierna som jag själv tycker då i framförallt grekisk mytologi, det är den som handlar om Prometheus. Ja, Prometheus han krigade för Zeus mot sin egen far och när de till sist vann det så här så blev Prometheus ovän med Zeus så här för han tyckte att Zeus skulle skänka elden, han var eldens gud alltså, elden till människorna för att göra dem mer människolika så att säga. Och Zeus han gick ju inte med på den naturligtvis så här för han menade på att men om vi skänker elden till människorna så kommer vi bli mindre gudalika, då kommer de ju sluta tro på oss. Så han sa nej till Prometheus, men Prometheus han väljer ändå att stjäla elden från Zeus och ge den till människorna. Och elden i det här fallet då, det är ju en representation för just kunskap. Kunskap är makt. Med kunskap så blir de som härskar oss, de blir mindre gudalika. Och det är precis vad som händer. Så, efter ett tag så, här, så är det så att Zeus ser att oj, det är så. Han blir massa eldar på jordklotet och han blir skitförbannad på Prometheus och kedjar honom på Kaukasusbergskedjan i ja, Mellanöstern eller ja, upp mot Ryssland så att säga. Och just det där i, på Kaukasus, på spåren, landsträckningen mellan Afrika upp i Eurasien. Det är det man kallar strategiska förträngningar. Det var ingen slump att man, alltså redan grekerna visste på den tiden att den som sitter i kontroll över de här strategiska förträngningarna på land, det är de som kontrollerar sjöhandeln. Alltså, ja, runt om. Och folk de glömmer gärna det att en, alltså det är ju bara 100 år eller 120 år som vi har flugit grejer. Vi har åkt upp med tåg eller lastbilar så att säga. Dessförinnan ville man flytta stora laster så var man tvungen att använda båt. Mm. Och där ligger då själva kärnan i ja, det systemet som faktiskt är än idag så att säga. Det handlar om att kontrollera strategiska förträngningar för att på det sättet kontrollera handeln för att på det sättet kunna ta tull. De som gör det, de blir de som härskar egentligen över mänskligheten. grekerna förstod det här. Homeros, han var ju även Alexander den Stores, alltså absoluta favoritförfattare på sin tid. Och tittar man på vad Alexander den Store bredde ut sig här, så är det ju just på de här strategiska förträngningarna som jag pratar om. Ja, han kontrollerade alltså stora delen av just framförallt Mellanöstern. För där är ju liksom, där möts ju fyra kontinenter. Alltså du har Europa, du har Afrika, du har Mellanöstern och du har Asien. Ja, den som kontrollerar kärnan, alltså själva, ja, alltså det är ju mitt, i världens mitt så att säga. Till och med vikingarna kallade det Miklagård. Alltså, ja, världens mitt. Ja, 325. Och nu hoppar vi lite grann i tiden, men jag vill göra det mer, alltså det är bättre att ta dem fasta det så om vi ska hinna med någonstans liksom. 325 så går alltså den romerska kejsaren Konstantin ut och flyttar Roms huvudstad till Konstantinopel. Konstantinopel är alltså Bosporen, och det är kanske en av de mest geostrategiska vägarna, ja, att kontrollera det. Konstantinopel var ju, den som kontrollerade Konstantinopel kontrollerade i princip hela Medelhavet. Allt upp från Svarta havet ner till, ja, Gibraltar och inloppet till Medelhavet så att säga. Vill man flytta någonting däremellan ett sarvet så, ja, då var det problem om inte härskaren i staden så att säga ställde upp det. Annars spände ju en stor kedja över hela inloppet så att säga till Svarta havet skulle man kunna säga. Och det här ligger ju liksom till grund i över tid så att säga. Man tappar ett rum här bakom det. På spåren. Samtidigt som då Konstantin han flyttar, alltså flyttar Roms huvudstad till Konstantinopel. Exakt samtidigt så ser han också till att förkristna det gamla romarriket, reminiscensen av då romarriket så att säga. Man satte en annan religion i dem, ett annat tankesätt skulle man kunna säga. Det tar ungefär 500 år därefter, och du är i princip större delen av Europa, de är ju förkristnade. Förutom ett ställe, och det var här uppe i norr. För här får vi en helt annan religion.
Exactly.
Vi får nordisk mytologi så att säga, som då tankedoktrin. Och det roliga, om man tittar på nordisk mytologi, om man läser på lite grann i den här nordiska mytologin, det så bygger den i flera delar faktiskt ungefär på sensmoralen i det man plockar från grekisk mytologi. Alltså det är ju en saga det så alltid som följer upp med det så här, och där finns en sensmoral det så här, framförallt då hur man kontrollerar människor. Och nordisk mytologi det så här, och det vågar jag säga for a fact alltså. Det är i princip en handbok på hur man skapar en maktstruktur, och sagorna i sig, det är hur man då upprätthåller dem över tid så att säga. Tittar man på Odin till exempel, gudarnas kung precis som Zeus så att säga. Han offrar sitt ena öga i Mimers brunn. Han kunde se vad som förevarit, alltså man har, han kunde se sin historia. Och därför visste han vad som skulle ske. Han spår ju till och med sin egen undergång, alltså det som heter Ragnarok, men han väljer att skjuta bort så att säga. Till sin hjälp då så har Odin två korpar som flyger över världsaltet så att säga. Och det är de som samlar all information till Odin så att han vet vad som händer i världen. Och kunskap är makt, precis som i Zeus-historien. Kunskap är makt. Han har även då två vargar till sin hjälp. Gekko och Freke, den giriga och den glupske som de är som det översätts till. Och tittar man bara på det där så kan man ju snabbt konstatera att, ja, men om Zeus stödet så hade vi är härskaren. Tänk på honom som en människa hellre än som en gud så att säga. Så innebär det ju implicit att så hade vi att korparna i sig, det blir ju hans underrättelsetjänstkollektiv. Och vargarna i sig blir de giriga människorna som är beredda att, ja, vet, bräcka sig själva på andra människors bekostnad. Jag gillar att översätta Odin till Wallenberg egentligen. Korparna till underrättelse, FRA, de undersöker vad som händer på jordklotet. Gekko och Freke, ja då har du Börje Ekholm, du har alla de här företagsgalningarna, ja, som är beredda att gå över blod, lik, för att berika sig själv. Men för att få det där att fungera så behöver man också ha kontroll på våldsmonopolet, och där kommer ju Thor in. Han som skyddar gudarna från jättarna. Och jättarna tror jag är helt felöversatt, vi pratar inte om människor som är 5 meter långa och sådär. Vi pratar om de som är emotionellt starka, de som är intellektuellt starka, de som faktiskt kan utgöra ett hot mot den som sitter vid macken. Heimdall i sin tur är han som du tar hand om regnbågsbron. Heimdalls uppgift är att varna för om jättarna skulle försöka ta inta Asgård eller, ja, asarnas Valhalla. Och Heimdall i sin tur, han kunde ju se på 50 meters avstånd, han kunde höra hur gräset växte. Och han kunde se hur, ja, får är på väg att bli till vargar så att säga. alltså en grindväktare då han kunde se de gräsrotsrörelser som eventuellt skulle kunna bli ett hot mot djuren. Han kan se de individer som är på väg att bli vargar istället för får. Som en, ja. Men ja, en grindväktare. Och översätter man det till modern tid idag så har vi bara journalister och ekonomer. Ni här liksom, de som ska bibehålla status quo. De som lurar oss till att hålla systemet på plats. Alltså. Får jag bara ta ett andetag? Det är första gången jag tar drar när jag står en offentlig. Jag har dratt på fil och vikt några gånger, men ja. Nej, nästa steg är det är ju naturligtvis Tyr då som är krigets gud i nordisk mytologi. Och Tyrs uppgift är att hålla igång konflikter. Det handlar om att härska och söndra. Även vikingarna och de som hamnade i Valhalla sa att de festade och slogs hela nätterna. Meningen var att de skulle bråka. Och det är liksom ingen utpräglad slump då att en är till exempel de har Tyröna. Och Afra i sin tur de har Banera. Det handlar ju om att ta extremerna och polarisera dem mot varandra för att få folk att indela sig. Loki i sin tur den Nordvige. Du vet han som hela tiden sätter allihopa i klister. Ja, men gång på gång lyckas komma ur. På ja, teknikaliteter då. Och där har ni politikern. Den som pratar och ja, lovar mer än vad han egentligen kan hålla så att säga. Och så här tappar det på liksom. Det är de olika alltså, delarna i en sån här maktstruktur som man måste ha. För att kunna upprätthålla ett maktsystem så att säga. Sagorna i sin tur. Flera av dem nu så här, det bygger ju upp på någon sorts sens moral som går ut på hur gör jag mot de människorna det så här, som eventuellt ändå lyckas ta sig in. Och, ja. Vi har en historia om, eller man vill bygga en mur kring Valhalla det så här, för att förhindra jättarna att ta sig in. Och de vill ha det gjort på en säsong och det inser de att fan det är ingen som klarar att göra det här. Ingen klarar av att ja, bygga den här muren innan den här utsatta tiden som man hade sagt så att säga. Men till sist kommer då en jätte, han kommer med sin jättestora fåle då, häst. Och säger att men det är lugnt, jag kan fixa den här muren till er. Men, det är så. Om jag ska göra det åt er så vill jag ha solen, månen och färja till min maka. Och gudarna och bara nej, det kan vi inte gå med på det så. Men, Loke, den Nordvige. Han säger naturligtvis till så, hej, fan vet du vad, det är så. Han kommer aldrig hinna det så, han kommer aldrig hinna bygga klart det så. Så vi låter honom göra det, vi säger att vi går med på den här delen. Ja, men. Eller han kommer inte hinna nu, vi skiter i det liksom. Men så kan vi bygga upp det sista sen. Själva säger ju Loke. Så gudarna går med på det här. Men nu visar sig att den här hästen är synnerligen arbetsam. Det är så. Och det inser man då i slutminuterna att shit, herregud. Den här jätten han kommer att lyckas bygga den här muren i tid. Och i det läget så börjar alla sätta på Loke. Det är så, nu får du fan hjälpa till. Hur fan ser vi till att de, eller han misslyckas i det här fallet? Och alla var ju sura på Loke. Det är så Loke han... Han förvandlar sig till ett villigt sto. Alltså kvinnosto. Och på detta viset så lyckas man då locka hingsten därifrån. Det är så jätten står där utan. Ja, den som egentligen låg. Eller ja, som hade fixat den här mören så att säga. Och det är ju precis den verksamhet som Epstein har åkt dit för nu liksom. Det handlar om att sätta folk, leda dem ifrån. Ja, alltså som våra politiker. Vet, kan man få våra politiker och våra journalister och så vidare. Och sätta kuken i små hungar. Ja, då har de ju dem. Då har du ju kontrollen på dem. Vad ska de göra därefter liksom? Ja, men vi har bilder på det här. Eller? Och så här talar det på. Egentligen alla de här berättelserna har ju en sensmoral så här, för de som härskar och en annan sensmoral för de människorna som ska tro på det. Men det är två olika det så här. Bönderna de ska tänka på det på ett sätt. De som härskar ska tänka på det på ett annat sätt liksom. Om man tänker på det så kan man också säga så här att till och med Harald Blåtan hade ju en av de här skrifterna, alltså nordisk mytologi så att säga. Och man kallar det till och med kungaboken. Ja. Vi kan nog utgå från att Harald Blåtan fick reda på alltså den sensmoralen som jag förklarar i förhållande till den som människor rent generellt tror på så att säga. Och det roliga är just det, alltså tittar man just på nordisk mytologi så går det ju stick i stäv med kristen mytologi. Ja. Kristna är så här, man ska inte mörda, man ska inte stjäla, man ska inte ta någon annans fru och så vidare. Liksom. Ja. Men vikingarna är så här, du vet, alltså, plundra andra människor och mörda och slåss och bli strid och så vidare, då hamnade vi bara där. Det var ju bara bra grejer liksom. Ja. Det var, ja, alltså, det är ju två olika tankedoktriner som ändå de går emot varandra liksom. Och det här bevisas ju inte minst då av att vikingarna första gången, den första dokumenterade händelsen, det är Lindisfarne i nordöstra England, när man då går på ett munkkloster. Och de var försvarslösa. Det är därför de hade fått lära sig att man skulle vända andra kinden till och man får inte mörda och spela. Enkla mål. Ja. Och kyrkan blir plundrad och därefter det så börjar ju vikingarna breda ut sig mer och mer. Det var egentligen hela den norra hemisfären. De la beslag på östra delen av England. De la beslag på Normandie, halvön som går ut i Engelska kanalen som är en strategisk förträngning. De la beslag på Island, på Grönland. De var till och med så långt över som till Nordamerika. Men där lyckades man ju inte bygga någon koloni, det så här, för man blev för mycket ovän med ursprungsbefolkningen. Alltså det vi kallar indianer idag så att säga. De fick aldrig fäste helt enkelt. I Normandie så var det, jag vet inte om ni har sett den här serien Vikings någon gång.
Ja.
Ja, det är så. Där är Ragnar Lothbrok och Rollo och det här gänget, så de har ju funnits på riktigt alltså. Det är så. Även om de inte är bröder, var bröder på riktigt, för det är ungefär 100 år mellan dem. Så har Rollo funnits på riktigt och i serien i sig så ockuperar de Paris. De snår Paris så att säga. Och det slutar någonstans med att kungen i Paris, det är så, han är så jävla trött på vikingarna. Så han erbjuder Normandie som förläning till Rollo och sin äldsta dotter Gisela. Motkravet var att han skulle kristna sig och han skulle försvara Paris då, eller Frankrike, mot övriga härningar från vikingarna. Ja. Och det avtalet gick nog ganska bra. Nu, vi pratar någonstans kring 900 före Kristus nu alltså. Problemet var bara att när Rollo han sen dör så skulle hans son ärva det här. Och då har adeln i Frankrike börjat tröttna på vikingarna för att man tycker att fan, ni har skaffat så jävla mycket makt där ni bor och så. Vi måste kasta ut dem om vi inte vill förlora landet. Ja. Och det här var ännu en allians skapad mellan, alltså Rollo då, som kristnades i och för sig det här. Ja. Och den franska kungen, eller ja, parisiska kungen. Och efter att han då dör så försöker man då ta Normandie ifrån Rollos son så att säga. Och i det här läget så väljer man då att ta kontakt med Harald Blåtand och även den norska kungen. Och de var där på 2 sekunder och hjälpte, där såg till att Normandie låg kvar i Rolands sons händer så att säga. Så viktig var alltså den här strukturen man hade byggt upp kring Normandie i Engelska kanalen. Så både den norska och den danska kungen, de direkt hjälper till på anmodan. Så vem var Rollo egentligen lojal till under tiden han hade Normandie som förläning? Inte fan var det den franska kungen i alla fall, så långt kan vara överens. Han var lojal mot vikingarna, alltså danskarna och norskarna, alltså vikingarna totalt så att säga. Det var ingenting annat. Och inte nog med det, ytterligare ett par generationer efter det så har vi den som kom William Conqueror, alltså son. Och det är han som vinner hela brittiska kungamakten 1066 i slaget vid Hastings. Ja. Men han är vikingättlig. Man har brittiska kungahästet, så du vet, från den tiden. Så här, eller vikingaättlingar skulle man kunna säga. En annan del i det här det är ju att i då, eller på Normandie, så fanns det ju en massa adelsmänniskor. Och en av dem, han hette Hotville. Eller ja, det är så, han hade 12 söner. Och på den tiden var det ju så att när, ja, alltså när det skulle ärva så när Hotville gick bort, pappan gick bort så var det bara en som fick ärva och det var den nästa sonen. Alla andra de stod i princip utan egendom och mark och så vidare. Så de här andra sönerna begav sig ut i Europa för att skapa sin egen lycka så att säga. Och 2 av dem de hamnade i södra Italien, nu pratar vi kring 1060. William Conqueror 1066, Hotville 1060 i Italien på Sicilien. Och de lyckas erövra halva Italien, södra delen, och Sicilien. Mm. Och simultant med detta då så har vi alltså det man kallar, så också jättekonstigt beskrivet, norska, danska, svenska vikingar. Det sa vi, hade inte ens börjat indela länderna på det sättet i det tillfället. Det var vikingar, punkt liksom. Ja, de kom från samma område skulle man säga. Vikingarna i sin tur som kom från Sverige eller vårt landområde. De drog österut mot Kiev och de anlade ju till och med den staden och så. Och de i sin tur, de blir livvakter åt den ryska kungen vid tillfället. Bara en sån grej liksom. De står med svärd, kungen sitter i mitten. Du gör som vi säger, alltså vi huvudet av dig liksom. Ja. Det bevisas ju inte minst också, du sa du vet att innan då William Conqueror, så du vet det, så de här vikingarna fick ju den brittiska kungen vid tillfället, man fick ju honom att betala danagäld. Alltså de fick betala till danskarna, för att de inte skulle bränna England då så att säga. Och de här härskarna, de såg inte något annat val. Det såg en att hellre betala pengarna för att det blir billigare ändå, så att säga. Dana är. Och det fattar ju vikingarna naturligtvis och sa att det är fan betydligt lättare. Så en gås kan du plocka många gånger och kan bara slakta den en gång liksom. Bättre att ha en människa, ett särdighet, som går med på avtalar och ja, skänker silver och guld, så att säga. Från Kiev så flyttar ju då de här vikingarna ner till Konstantinopel. Nu är vi tillbaka på den strategiska trängen. För även där lyckas man då bilda en livvakt som man kallade Väringagardet. Ja. Svenska vikingar, det står med svärd. Kejsaren satt i mitten. Vi gör som vi säger, eller så är det finito liksom. Redan på den tiden började alltså vikingarna med konceptet att verka utan att syna. Det var bättre att ha en härskare här nere så här, som alla trodde på det så här, än att hugga huvudet av dem och sen försöka stranga människor och göra som man ville. Nej, man skulle ju få krig direkt, uppe på halsen liksom. Det var bättre att skriva någon till livet kort och gott liksom. Han var mer värd levande än död. Mm. Ja. Efter 1060 Hastings då, dessförinnan så var det bara svenska vikingar eller som kom från Sverige. Ja. Och de kallades även då vajager. Vajager i sin tur så betyder de medsvurna. Ja. De medsvurna sa det som de bara, ja, men det var för att de svor sin trohet till annan kejsare. Men jag tror inte det var så, jag tror det var snarare så att de var gästsvurna till varandra. Vi hjälper varandra i strid, om det behövs, så för att kontrollera då hela Europa. Italien, Sicilien, Normandie, England, Konstantinopel. Ja. Så man kontrollerar stora delar av handeln, så att säga. Och återigen är vi där. Handeln, handeln. Den som kontrollerar handeln, så vet jag, är han som jag egentligen bestämmer. Mm. Ja, oavsett det, så här, strukturen i sig, den har med stor sannolikhet bestått under många hundratals år. Det här med att man skapar liksom en administration kring en kejsare, så här, och så ser man till att berika sig själva på vägen, så att säga. Och här kommer man då till det lite lustiga, för nästa stora del i just Konstantinopel, den stora händelsen. Det var 1453, och då kommer det en sultan eller en muslimsk härförare som inte var lika road av att ha de kristna längre kvar i Konstantinopel. Så han belägrar Konstantinopel, och då ska man ha klart så att från 1000-talet fram till 1453 så hade man ockuperat Konstantinopel 23 gånger och aldrig lyckats inta det. De hade tre skyddsmurar så här, så för att hålla ut just egentliga styrkor. Men i det här kriget så är det lite annorlunda, så här, för det var en vapenhandlare vid namn Orvan, lite lustigt nog, precis som idag, från Ungern, det så, som försökte sälja kanoner till Konstantin som sitter som kejsare i Konstantinopel. Men han är utblottad, han har inte pengar till att köpa de här nya kanonerna för att försvara Konstantinopel. Så det budet, det går alltså över till Mehmet som är sin tur och införskaffar sig de här kanonerna också. Så redan på den tiden var det ju så att vad pengarna var, alltså de skete i vem som köpte kanonerna, bara de fick tjäna pengar på sina vapen, ungefär som Wallenberg idag. Det spelar ju perfekt sitt som neutral part, sälja vapen till börja sälja liksom. Det handlar om, pengar i slutändan helt enkelt. Det är helt okej. Nej, det roliga är att Mehmet, han lyckas då med de här kanonerna, det tror, sköta sönder två av de här yttermörerna, så att säga. Och det lustiga i hela den här historien är egentligen att den sista mören blir alldeles sönderbombad, så att Mehmet den andra då, han måste ha fått hjälp inifrån. Alltså någon måste ha öppnat portarna så att man kunde störta Konstantin helt enkelt. Och de som gjorde det var med stor sannolikhet de handelsintressena som de ville få slut på kriget snabbt. De skete om det satt en muslim eller en kristen på kejsarplatsen. Varför skulle de bry sig? De var ju bara intresserade av att tjäna pengar på sin hand. Någon öppnade dörrarna. Punkt. Det är inte konstigt än så egentligen. Mehmet, han intar det där. Konstantin, han dör. Och helt plötsligt så är det alltså muslimer som kontrollerar alla de här strategiska förträngningarna. Bosporen, dagens Israel, Kaukasus, de kontrollerade den östra delen av Medelhavet. Ja. Det var de helt plötsligt som kunde ta tull på allting. Och följdriktigt så kan man då utbilda fler soldater, utrusta dem, och som i sin tur gör att man kan breda ut sig ännu mer. Och det är precis vad som händer, och det är det som blir då det ottomanska riket, eller osmanska riket, som vi känner det idag liksom. Och alltså det är ju så här det travar på. Konsekvenserna av att de kristna de förlorar Konstantinopel 1453, det är ju då att de kristna tappar sina tullrättigheter. Och det i sin tur, det tvingar Västeuropa västerut. 50 år senare, 1492, åker Kristoffer Columbus över till Nordamerika, eller ja, egentligen Kuba, för det är där han hamnar liksom. Ja. Anledningen var att hitta en ny väg till Indien, alltså västerut. För att man kunde inte åka genom barriären. Det var ju muslimerna som bestämde tullkorridoren, som man skulle kunna säga. Alltså hjärtat i, ja, handen så att säga. En annan grej och en annan effekt av det hela, och som du gör det här ytterligare lite så. 100 år senare så är alltså Östersjön en betydligt viktigare handelssjö än vad Medelhavet var. 100 år senare så går det alltså 4000 bara från Nederländerna. 4000 skepp passerar Öresund varje år. Ja. Om man inte kan ta sig till Asien via Bosporen och så vidare, nej, då får man ta köks en gång. Den andra hållet så att säga. Är ni med mig? Mm. Och mig veterligen så var det ju så att de som stod som Väringagard, även om det var 4 år emellan, så är det ju strukturen vi pratar om. Verka utan att synas. Tänka på sina egna finansiella intressen. De gamla reminiscenserna alltså, längs hela hela engelska kanalen upp in i Östersjön så att säga. Ja, det var ju gamla vikingar, gamla den strukturen som kontrollerade den handeln. Och det var ju de som drog fördelarna på att med mig helt plötsligt. För helt plötsligt så blev det ju all handel norröver istället liksom. Ja, ja. Och där har vi ju då samtidigt Hansa. Alltså när Hansa kommer in då liksom, 1565 någonstans. Och det är också av Hansan som Gustav Vasa lånar pengar av. För att då kunna störta kung Kristian den andra, eller Kristian Tyrann som vi brukar kalla honom. Men han såg ju sin chans att göra av med hela den svenska politiska adeln vid tillfället. Så, ja, genom kyrkans försorg då. Det var ju därför som Vasa också hatade kyrkan, och han plundrade mycket av kyrkan och snudde deras guld och silver här i år liksom. Han tyckte inte bra om den där strukturen helt enkelt. Ja. Och sen så nästa århundrade så har vi Gustav II Adolf. Han gjorde som romarna. Han la beslag på alla landområden kring Östersjön. Romarna la beslag på alla landområden kring Medelhavet för att kontrollera handeln. Ja. Mm. Och därefter så går Gustav II Adolf ut så här. Första som händer det är att från Holland då, samma gamla kolonier, flyttar han snubbe som heter Ludiger. Ludiger i sin tur, han flyttar upp det militärindustriella komplexet vid tillfället till Sverige. Vi hade gått om vattenkraft och vi hade gått om järnmalm. Ja. Sverige vid tillfället så här, de börjar gjuta fläskkanoner i hela världen. Mm. Samtidigt så, precis som idag, det så här, även om vi har laser och radar och ja, alltså laserstyrda missiler och hejhå liksom. Så även på den tiden höll man ju på att plocka fram moderna vapen för den nya tidens krig så att säga. Men på den tiden handlade det mer om vikt och mobilitet. Alltså en kanon på det här så, ungefär som den vid Konstantinopel, eller när jag pratade om den här orban så att säga. Det var ju några stycken, men det var en jättekanon det så här. Behövdes 40 hästar och 400 man att sköta den liksom. Ja. Ganska opraktiskt när man står i strid liksom, har vi här förut, men det går inte liksom att gruppera om bara så på 5 minuter. Det är inte så det fungerar liksom. Och man plockar fram en lättare kanon, läderkanon, till Gustav II Adolf, för det är också därför han blir segerrik ute i Europa. Det som sen blir stormaktstider. Så här de bredde ut sig, så här de ja, brandbeskattade i princip hela Europa. Mm. 1648 är kriget över. Och 20 år senare så får Sverige världens första riksbank. Ja. Man började skuldsätta andra länder, så här, de behövde köpa vapen, så här, för det nya kriget naturligtvis. Mm. 1700-talet kommer, hattarna och mössorna, så här, de börjar bråka inbördes i riksdagen. Och det är allt det här ligger, ni kan läsa det på Wikipedia. Alltså. De började bråka om att man inte hade tillräckligt mycket, eller man körde inte tillräckligt mycket merkantilistisk politik. Och merkantilismen, det var att skaffa sig då handelsöverskott i sin egen, ja, till sin egen fördel så att säga. Sätta andra i skuldet så att få på det sättet bräka sig eller sitta i kontroll helt enkelt. Och själva begreppet merkantilismen, det kommer då naturligtvis från Gerhardus Mercator, som då skapade den första moderna kartboken. Ja, och vad döpte han den till? Vad heter han kartan?
Atlas,
det är en grekisk gud återigen.
Man, hello.
Ja. Och samma, precis som Prometheus blir kedjad vid Kaukasus, så blir Atlas kedjad vid Gibraltar, där Atlasbergen ligger i norra Afrika. Ja. Han blir straffad av Zeus, så där var han tvungen att hålla upp himlavalvet för all evig framtid, så att säga. Det är därför man brukar säga att bergen ligger där upp himlen, så att säga. Och det är därför också Atlas, det han var ju, alltså, han var fiskarnas, sjömännens, alltså han var deras alltså skyddshelgon. För att på den tiden så hade man ingen kartor. Man orienterade sig efter stjärnorna. Han var den guden som höll upp vägvisaren, kartan, så man kunde, så man seglade vild på haven så att säga. Mercators lärare i sin tur, han råkade bara också vara en av dem som förespråkade just grekisk mytologi. Alltså som en doktrin som alla skulle lära sig. Ja. Macropedius heter han. En av de kändaste lärarna i Nederländerna vid tillfället så att säga. Mercator, handlarkartan. Ja, ni hör ju själv liksom. Grekisk mytologi, det går att peka ut så de här olika historierna och det handlar om de här strategiska förträngningarna. En karta i muntlig form skulle man kunna säga. Ja, en karta i muntlig form. Det tar alltså många, många tusen år, ett par tusen år. Innan någon får ner en karta på riktigt, alltså på bok så att säga. Och den första kartan som Gerhardus Mercator ritar, det är över Palestina, alltså dagens Israel. Det var nog ingen tillkommen slump så där, utan han visste det här och han förstod det här med ja, strategiska förträngningar, handlarkartan liksom. Och det är väl så man måste se hela världen idag, alltså det här övergripande. Ja, det handlar om det här, kontrollen över strategiska förträngningar för att kontrollera naturresursflödena. 1856 så har vi Krimkriget, Osmanska riket är på väg att falla samman, nu pratar vi ändå 400 år senare liksom. Det är på väg att falla samman. Och Ryssland, eller ja, Nikolaus den första tsaren då alltså, han kommer med ett förslag till England och Frankrike och säger hej fan, det tror jag. Ska vi inte tillsammans kriga bort osmanerna? Men Ryssland, de är ju pigga på att lägga beslag på just Konstantinopel. Inte bara det. Rysslands enda sätt att ta sig ut i Medelhavet, alltså via Bosporen, det är via Krimhalvön, där du i dagens Sevastopol. Lite lustigt är att så här historien på något sätt återupprepar sig. Britterna och fransmännen försökte lägga beslag på Krimhalvön. Ja. Och meningen var ju naturligtvis att man ville lägga beslag på ryssarnas möjlighet att ta sig ut i Medelhavet. Ja. Och det är ju därför Putin var så snabb med att invadera Krimhalvön. Nej, han hade inte råd att förlora en så pass strategisk militär, eller ja, vad ska jag säga, hamn liksom, alltså militär hamn då. Så han hade inte råd att förlora det. Så det är därför Ren Fredrik Reinfeldt gick ut sa att, ja men jag förstår ändå sjukken. Ja, och det fick han skit i svensk media dessutom liksom. Men anledningen ligger ju där i. Utan det där så hade man ingen möjlighet att ta sig ut på. Då blir man tvungen att segla runt hela Europa, alltså uppifrån. Ja. Ja. Och här är vi då, slutet av 1800-talet och så här. Jakob Wallenberg den första då, 1769. Strax innan han har varit nere i, vad heter det, Hamburg och lärt sig om merkantilismen.
Varför?
1769. Med Ostindiefararen Finland så åker han ner som skeppspräst till Kanton då. Och där har man precis börjat handla med opium i Kina liksom. Stora problemet för Europa vid tillfället var att Kina hade liksom, eller rättare sagt Europa hade inga varor som Kina de ville ha. Utan de ville bara betalt i silver och guld och konsekvenserna blev att Europa det tömdes successivt på silver och guld. Så de var tvungna att komma på någonting annat och det är då opium kommer in i bilden. Perfekt, vi knarkar ner befolkningen istället liksom. Ja. Och det här följer alltså, ja, den här kingdynastin den följer ju isär som en konsekvens av det där. Men först så hade ju då kejsaren i Kina, han hade ju då två krig, opiumkrig så att säga. Och i kölvattnet och det blev han så illa tvungen då för britterna, de man ju då, blev han ju så illa tvungen att godkänna och acceptera den här opiumhandeln med Kina. Ja, och det var inte vad han ville då, utan han var ju tvingad. Och då ska man ju inte glömma att det fanns ju även en mothandelspart i Kina som var kineser, ja, som blev synnerligen bemedlade på den här handeln med opium också. De sket i befolkningen, de tänkte på sin egen plånbok helt enkelt. Och ett av dem, eller rätt sagt två av de länderna som är med och skriver opiumavtal, trots att de egentligen inte var inblandade i kriget, det var Sverige och Norge. Sverige och Norge. Så, Sverige och Norge. Och jag lovar att jag kan grena ut det där hur mycket som helst, men jag tänker inte göra det idag, det så här, ni får hålla det så. Men poängen är att efter de här alltså, opiumkrigen så tar det bara 10 år. Sen anlägger då Wallenberg sin bank, SEB. Så, med stor sannolikhet pengar då som man har tjänat på opiumhandeln med Kina. Alltså det var de pengarna man använde för att då starta Sveriges första privata bank så att säga. Och därefter började de ju storinvestera så här, i alla strategiska, alltså kraft och så vidare. De köpte strategiskt hela vägen med banken. 1883. Jag tänker 83, det är så här, du vet, när Stockholms allmänna telefonaktiebolag så här, egentligen startar. Så det är ju första bolaget i sitt slag så att säga. Och de var naturligtvis med på det tåget också. Det är så. Sverige höll på att kolonisera Nordamerika. Vi skickade hur mycket människor som helst till Norge. Så halva svenska befolkningen stack dit där. Och det var ju nog inte lika mycket det, så här, du vet, för att vi hade missväxt, utan det var nog mer för att man samlade in den här cirkulerande penningmängden och så. Gustav den tredje, han gav ut sina egna pengar så att säga. Och det gynnade ju inte de här adeln, det är så här, du vet, som hade kreditutjämning i tillfället. Ja. Du vet, varken Finland, Danmark eller Norge drabbades ju i närheten av den missväxten som man påstår bara i Sverige. Alltså, det är ju ändå lite konstigt sannolikt att bara Sverige så kirurgiskt i 50 års tid blev drabbad av sån missväxt. Så 50% av befolkningen känner att fan, vi sticker på några meter istället. Liksom. Så var det inte. Med mindre cirkulerande penningar i samhället, ja, så blir det mindre handelsaktivitet. Följdriktigt ett sannolikt så börjar folk svälta. Liksom. Och det är precis det som händer i dagens samhälle. Räntekostnaderna i samhället idag, de är så pass höga nu, så vår reala ekonomi, den dräneras till förmån då för den finansiella delen. Vi har historiskt höga aktiepriser, historiskt höga bankvinster. Ja, det är så. Pengarna sugs ur vår ekonomi. Och det här är ingenting man kan stoppa, utan det här växer ju nu exponentiellt. Alltså pengarna kommer bara fortsätta sugas ut liksom. Nu ska polisen spara en halv miljard, hörde jag. Var tionde människa i Malmö, de kan inte betala sin hyra längre. Mm. Alltså det är ovillkorligt, det kan bara gå upp på ett håll så att säga. I det här systemet är det så, om du ger till en part så, här, så måste du ta någon annanstans ifrån. Liksom. Detta finns bara en given penningmängd så att vi håller igång samhället. Och de här privata intressena är naturligtvis inte du intresserade att släppa den här kontrollen ifrån sig. Och det sjukaste är ju det här med telekominfrastrukturen. Tänk er själva kontrollera, och som då, eller heter det, Världsbanken sa, 72 eller 3?
76. Ja, 70.
Ja. Ett lands telekominfrastruktur, det är ett lands centrala nervsystem. Centrala nervsystem, alltså ett land kan inte fungera utan en telekominfrastruktur. Och ännu värre blir det då med kraftnäten. Så om det kontrolleras av samma part, om man dessutom interfacerar, man skapar synergier. Du kan stänga av kraftnäten vad man vill genom den här telekominfrastrukturen. Ja. Och så får man dessutom skapa 98% av den cirkulerande penningmängden som räntebelastade krediter. Ja. Jag menar allvarligt talat, är det någon som riktigt tror att vi kan ha demokrati i ett land när privata intressen kontrollerar all vital samhällsinfrastruktur plus då. Alltså, och det gäller över hela världen alltså. Men låt oss säga det så här att av någon magisk, jag vet inte vad det är, så i ett land så, här, så lyckas man välja en ledare som faktiskt inte är korrupt, som faktiskt vill göra väl för sitt land. Ja. I samma sekund som han blir vald till president så kommer det knacka på dörren och så kommer det väcka upp en snubbig kostym. Och sen kommer han förklara för honom och säga, nu ser det ut så här. Gör inte du som vi säger. Nej. Du stänger vi ner kraftnätet och telnätet så får vi se hur länge du sitter kvar. Ja. Och han kan inte göra skit den saken. Men om du gör som vi säger det så här, då får du bo i herrgård och du får pengar och ja. Och han naturligtvis säger det i sitt land. Ja men det är lugnt. Ta mina natursorser. Atlas Copco. Atlas Copco. Wallenbergs utvinningsföretag. Fan, det kommer också från Grekland. 1815 så översatte biskop Marcus Wallenberg och Odysséen och Iliaden till svenska. Men varför just Marcus Wallenberg i förhållande till vad jag redan har berättat för om Grekland? Varför var det just han som gjorde det? Är inte det rätt konstigt? Det är inte så att inte de förstod det här med strategiska förträngningar. Det kan ni fettlömma, det är sant. Det är bara så liksom. Mm. Nej, de här människorna de har ju hållit på de senaste 100 åren. Ja. Och för att avsluta det här lite grann. Första världskriget, det handlade egentligen bara om en sak. Och det handlar om att stycka upp Mellanöstern. Alltså där de här strategiska förträngningarna är. Enligt Sykes-Picot-avtalet. Ja. En britt som heter Sykes. Ja. Och en diplomaten, nej förlåt men det var tvärtom. Sykes var diplomaten. Och Picot, han var en fransk general eller ja, motsvarande. Liksom. Han var någon sorts militär. Jag kommer inte ihåg rangen på honom. Men det spelar ändå ingen roll. Man delar upp, du är Mellanöstern mellan sig själva. Ni får det området, vi får detta området. Ja, men det var själva gränsdragningen som var själva poängen. Anledningen behöver jag väl inte förklara efter den längre förklaringen in dessförinnan så att säga. Problemet för de här intressena då så att säga, efter att man då hade lyckats få igenom det här 6PK-avtalet, det var att man kunde fan inte få judarna till att flytta ner till Israel och skydda det kolonialväldeslåset bakom då religiös kuliss, alltså judendomen. Det enda sättet att lyckas med detta, det var att sätta igång andra världskriget och sen börja plåga judarna. Alltså sköta dem på slutet så här, slänga dem i koncentrationsläger och så vidare. För att få dem att känna sig så pass hotade så de kunde flytta ner till sitt eget land. Och med dem som dog kuliss, alla som kritiserade kolonialväldeslöset, de blev kallade antisemiter och nazister och ja, det vanliga, tugget. Ni vet det, ni har sagt och hört allihopa. Det är ju själva grunden så här. Och anledningen till det var för att man visste om att via sin telekominfrastruktur så skulle man starta eller börja och göra digitala krediter. För innan dess det så var det ju bara Riksbanken som hade rätten att ge ut sedlar och mynt. Ja, bara Riksbanken. Och det var ju så skrivet i lagen. Det var bara Riksbanken som fick göra detta. Men när de digitala krediterna kom in i bilden så fanns det ingen lagstiftning. Det var ju en ny grej. Ja, och de kunde inte förutse det när de skrev Riksbankslagen. Det var omöjligt. Ja. Och meningen var ju naturligtvis att förslava hela skulden, eller hela världens befolkning via skuld, via den här telekominfrastrukturen. Sätta oss i en situation som är omöjlig att bryta helt enkelt. De här människorna, de är ja, moraliskt tappade bortom alltså, normala människors fattningsnivå. Liksom. De skiter i precis alla. Liksom. De har, jag vet inte hur många miljarder människor har mördat de sista 100 åren. Liksom. Ja. Och problemet är att vi tittar hela tiden i fel riktning. För att de vill att vi ska titta i fel riktning. Men nu är det slut för detta. Det finns en anledning till varför vi har Microsoft, det finns en anledning till varför vi har Google, det finns en anledning till varför vi har Facebook och Twitter och allt vad det heter. Det finns en anledning till varför vi har deras serverparker i Sverige. Det är inte för att vi har ett kyligt klimat, nej. Man vill ha den informationsinsamlingen närmast kärnan av den djupa staten, det vill säga Wallenberg. Och den informationsinsamlingen, det har ni förstått det, så den har ju något fruktansvärt med ström liksom. Ja. Och den är sanktionerad. De betalar i princip ingen skatt här, nej. Wallenberg vill ha den närmast. De kan samla dina samtal, dina googlingar, dina inköp, ja, i princip allt. Ja, och så har man då en sån här kvantdator, det så här, som samlar bulkdata. Som vet mer om dig själv än vad du själv någonsin kommer komma fram till. Så man vet vad som får dig att ticka exakt så. Det vill säga så här, närmare gudamakt ur ett kunskapsperspektiv kan du faktiskt inte komma. Ja. Det initiala är naturligtvis att kränga skit i oss. Att vi ska hålla igång det här konsumtionscirkandet så här för att hålla igång banksystemet. Ja. Men inte det går längre. Då börjar man använda den strukturen till att bekämpa oss allihopa. Jag vet inte om ni har känt på censuren, men jag har känt på den i 8 års tid. Liksom. Så är det. Ja, jag vet hur jävla ruttet det är. Liksom. Men det tråkiga med just det är att du måste bli drabbad själv. Du måste bli drabbad för att reagera. Och de flesta människorna har ingenting att säga. Nej. Jag vet inte ens om att det är på väg att hända någonting annat. De är helt borta. Liksom. Vi står kanske inför det enskilt största paradigmskiftet i människans historia. För hela världen är så globalt inblandad. Återigen, Wallenberg kontrollerar telekom och kraftnät i 180 länder. Ja. Det är den här strukturen man lever nu liksom. Om vi inte bredd och ställer oss upp själva här i detta landet. Alltså vi är allihopa tillsammans. Så vad fan ska resten av världen hjälpa oss då? Varför skulle de lyfta ett finger på? Varför inte bara stänga våra gränser och låta oss svälta ihjäl liksom? Du vet, när man fick in kommunismen i Kina. Svälta ihjäl 40 miljoner människor. Det kallar de här kolonialväldesgubbarna som en succé alltså. 40 miljoner människor. 4 gånger mer människor. Än i Sverige. Ja. Världens mest hjärntvättade befolkning med stor sannolikhet. Liksom. Ja. Vi älskar vår förtryckare till döds, vad det verkar. Liksom. Och det här är ju allas ansvar att ta en. Det räcker liksom inte med att, ja men jag förstår det. Nej. Allas vår framtid hänger liksom på att vi tillsammans nu pratar med våra grannar, pratar med våra vänner, pratar med våra barn. Liksom. Det spelar ingen roll. Och med det sagt, jag kan till och med numera lova, garantera, att vi kommer att ta det här. Det är så. Jag är helt säker på att jag vet att det är så.